السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. Välkomna, kära bröder och systrar i iman. Idag tänkte vi inshallah gå igenom ett viktigt ämne. Och det är Koranens status. Denna ärade bok, Al-Quran Al-Karim, som vi alla känner till. Vad är dess status? Vad har den för unika egenskaper? Och faran av att lämna Koranen, som tyvärr vissa muslimer har fallit in i. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat uppenbarelser genom alla tider. Från begynnelsen tills det att han sände ner den sista boken till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Dessa uppenbarelser var menade att vägleda människorna till det bästa. Att vägleda dem till meningen med livet. Så alla profeter och sändebud fick ta emot skrifter. Tills det att Allah subhanahu wa ta'ala skickade sin sista profet. Som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Han skickade Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Till hela mänskligheten, både människor och jinner. Och han gjorde honom till den bästa profeten. Som skickades till det bästa av folket. Och också så fick han den bästa av böcker. Alayhi salatu wassalam. Profeten Muhammad alayhi salam är den bästa människan som gått på denna jord. Han är profeternas ledare på domedagen. Han sändes till de bästa av människor. Sahaba radiyallahu anhum. Och han fick den bästa boken som någonsin uppenbarats. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er en religion för er. Allah fullbordade islam. Vilket också betyder att boken som islam har kommit med, Al-Quran, måste också vara fullbordad. Så den bästa av böcker som Allah någonsin skickat ner är Al-Quran Al-Karim. Den är muhaimin, den är överlägsen alla tidigare skrifter. All tidigare vishet från de tidigare skrifterna, at-taurat, wal-injil, wal-zabur, som skickades till Moses, Jesus, David och liknande profeter. All visheten som fanns i de böckerna finns i Koranen och ännu mera. Så Koranen är unik. Det är inte en bok skriven av människor. Det är en bok från Rabbul Alamin, från världarnas herre. Och vissa av salaf säger, och det här är så sant, att överlägsenheten av Koranen, talet, alltså Koranen, dess meningar, dess ord, dess överlägsenhet över resten av tal, är som Allahs överlägsenhet över resten av människor, eller över resten av tal. Kaif. Vi vet alla att Allah subhanahu wa ta'ala är unik. Han har de bästa, vackraste namn och egenskaper. Han är perfekt från alla sätt. Han har inga brister. Och han går inte att likna vid människorna. När vi säger till exempel att Allah är al-alim. Den som har kunskapen om allt. Det finns ingenting som Allah inte vet. Han vet allt som har varit. Allt som är och allt som kommer att ske. Det här är Allahs kunskap. Det går inte att likna vid människans bristfälliga kunskap. Allah Azza wa Jalla, han är al-basir. Den som ser allt. Det finns ingenting som Allah inte ser i universum. Allah, han är al-sami', den som hör allt. Det finns ingenting som Allah inte hör. Allting. Han hör till och med myrans fotsteg. Bladens susningar i trädet. Vad havet, när vattnet forsar och så vidare. Allting hör Allah subhanahu wa ta'ala. Trots att han är över de sju himlarna. Det här är Allahs egenskaper som överträffar människans egenskaper. Och samma sak, Koranen är Allahs tal. Och på samma sätt som Allahs egenskaper överträffar våra egenskaper, så överträffar också Allahs tal våra tal. På samma sätt. Och därför, wallahi, bröder och systrar, ni kan leta efter en bok i dunya på den här jorden som kan likställas med Koranen. Ni kommer aldrig att hitta. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: قُلْ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنْ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْدٍ ظَهِيرًا. Säg, alltså Muhammad, säg till folket att om människorna och jinnerna, demonerna, skulle ha samlats för att försöka hitta på en bok som kan liknas vid Koranen, så skulle de aldrig kunna göra det, även om de var eller samarbetade i detta. Om alla människor på jorden, alla demoner, skulle samarbeta i att göra en bok som kan liknas vid Koranen, så kommer de inte kunna göra det någonsin. Så Koranen är det bästa avtal. Och därför, vad säger imamen varje khutba? Wa khayrul kalam kalamullah, eller hur? Wa khayrul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Det bästa avtal är Allahs tal. Och den bästa vägledningen är Muhammeds vägledning sallallahu alaihi wasallam. Och den här Koranen är unik. Jag kommer nämna några punkter som ni kan begrunda över. Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att bevara Koranen. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah säger: vi har sänt ner denna bok, dhikr, och vi kommer att skydda den. Vi kommer att bevara den. Till skillnad från tidigare uppenbarelser. Där gav Allah ansvaret till folket att skydda och bevara boken. Men de tog inte hand om det ansvar som de hade fått. Koranen har Allah lovat att bevara. Och Koranen är bevarad. I skriftlig form och muntligt har den förmedlats vidare från profeten Muhammad a.s. tills idag. Inte en enda bokstav har ändrats. Inte en enda bokstav har lagts till eller tagits bort. Fram tills idag, 1400 år, så är Koranen oförändrad. Subhanallah. Allah har lovat att bevara och skydda Koranen. Och inte bara att Koranen är bevarad. Allah har också bevarat Koranens språk. Vilket är Koranens språk? Arabiska. Om du vill lära dig arabiska idag, vad är den bästa källan till att lära sig arabiska? Grammatik och sånt. Det är Koranen, eller hur? Om du vill ha starkaste beviset på vad som är arabiska och korrekt och fosha och så vidare, då går du tillbaka till Koranen. Så om du vill lära dig korrekt arabiska, då går du tillbaka till Koranens arabiska. 1400 år. Hämta till mig engelska som är 1400 år gammalt. Är det någonting vi kan förstå idag? Ibland du hämtar gamla böcker från Shakespeare, du förstår dem inte. Då är de 200-300 år gamla, eller hur? Här talar vi 1400 år, det är samma språk som talas idag som talades då. Så Allah har bevarat det arabiska språket också. Subhanallah. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i Koranen: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Vi har underlättat Koranen för folk att förstå eller för att lära sig. Allah har underlättat att lära sig Koranen och att förstå Koranen. Det är också ett mirakel. Och också en av de unika egenskaperna som den här boken har. Att den är lätt att läsa, att förstå och att lära sig utan till. För den är från Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte någon mänsklig bok som är författad. Därför finner du idag att det finns miljontals muslimer som kan Koranen utan till. Miljontals som kan hela Koranen utan till. Vissa kan halva, vissa kan en fjärdedel, en tredjedel och så vidare. Men miljontals kan hela Koranen utan till. Från början till slutet. Så pass att du kan hitta barn. Det är bara att kolla på YouTube. 7-åriga barn som kan hela Koranen utan till. 7-åriga barn som kan hela Koranen utan till. Hämta till mig en kristen som kan Bibeln utan till. Från början till slut. Hämta en jude som kan Hans skrifter från början till slut. Och så vidare. Jag känner inte till. Och om det finns så är det någonting väldigt unikt. Men här talar vi om miljontals människor som kan Koranen utan till. För den är lätt att lära sig. Den är lätt att minnas. Varför? För den är inte mänskligt tal. Den är Allahs tal. Det är också ett mirakel som gör Koranen unik. Och särskilt i den från andra böcker. En annan unik egenskap med Koranen är att människan aldrig tröttnas av att läsa den. Ja? Människan tröttnar inte av att läsa Koranen och lyssna på Koranen och studera Koranen. Det finns ingen gräns för hur mycket du kan läsa. Om du hämtar en vanlig bok som är skriven av en människa, det är knappt att du orkar läsa färdigt den. Vad ska vi då säga om att läsa den 10 gånger, 20 gånger, 30 gånger, 40 gånger, samma bok? Kommer du tröttna eller inte? Du kommer tröttna på boken, eller hur? Hur många gånger har vi inte läst Koranen? Hur många gånger har vi inte hört Koranen? Men vi tröttnar inte. Eller hur? Surat al-Fatiha. 7 stycken verser som muslimerna läser i varje bön. Det blir sammanlagt 17 gånger om dagen som vi ska läsa Surat al-Fatiha. Kan man tröttna på Surat al-Fatiha? Kan man det? Nu hör någon läsa Fatiha, du börjar gråta. Det är så vackert. Eller hur? Subhanallah. Det är ett mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. Och de här berättelserna i Koranen, du hör dem om och om och om och om igen. Du tröttnar inte. Och inte bara att du inte tröttnar. Koranen tilltalar alla. Den har det bästa och vackraste språket som någonsin uppenbarats. Den bästa och högsta vältaligheten som finns. Då kanske man tänker, men den här boken måste man vara högutbildad för att förstå. Man måste studera arabiska på ett universitet för att förstå sig på Koranen. Är det så? Nej, wallahi. Du läser Koranen för en bonde som knappt, som kanske till och med är analfabet. Han kommer att ta åt sig och han kommer att förstå, eller hur? Så Koranen tilltalar alla på sin nivå, subhanallah. Och man tröttnar inte av att höra den. Koranen är också muslimernas mirakel. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa att varje profet skickades med mirakel som skulle stärka hans folk. Som skulle få folket att tro på honom. Och han sa, mitt mirakel är Koranen. Profeterna innan Muhammad alaihi salatu wasallam fick mirakel. Många mirakel. Som ni kan läsa om i Koranen. Till exempel när Moses skickades till Firaun. Vad var hans mirakel? Att han slängde sin stav i marken och med Allahs vilja så blev det till en orm. Han stoppade ner sin hand i kragen och tog upp den och den lös. Skinande lös. Det är en mirakel som ingen människa kan göra. När Moses kom till havet och slog med staven i havet. Havet delade sig. Och vattnet stod still som berg. Det här är en mirakel som ingen människa kan göra. Eller hur? Profeten Jesus fick mirakel. Profeten Abraham fick mirakel. Profeten Saleh fick mirakel och så vidare. Alla fick mirakel. Men de här miraklerna kanske är svåra för oss att beskåda idag. De finns nedskrivna, vi tror på dem. Och samma sak profeten Muhammad alaihi salam, han fick också mirakel. Tusentals mirakel. Och de lärde sig mirakel som var starkare än alla tidigare profeter. Men profeten Muhammad alaihi salam, då han var den sista profeten. Som fick den sista boken som ska gälla fram till domedagen. Då måste hans mirakel också gälla fram till domedagen. Eller hur? För det kommer ingen ny profet. Så miraklet som gäller fram till domedagen är Koranen. Det finns bland oss idag. Och det kommer att finnas tills strax innan domedagen. Och som vi sa, Koranen är ett mirakel med dess vältalighet. Dess höga språk. Dess skönhet. Wallahi. Du kan inte lyssna på någonting som är vackrare än Koranen. Eller hur? Finns inte. Någonting som är vackrare än Koranen. Bästa som finns. Koranen är också ett mirakel på det sätt att den utmanar de som förnekar Koranen. Om ni nu påstår att den här boken är påhittad. Att det är en bok som kommer från Muhammed. Alaihissalam. Att det är en bok som kommer från djävulen. Och så vidare. Som de säger. De säger en påhittad bok. Hitta då på en likadan. Hitta på en likadan. Alla säger hitta på en likadan, det går inte. Alla säger hitta på 10 stycken kapitel som kan liknas vid Koranens kapitel. De klarar inte av det. Hitta på ett kapitel som kan liknas vid Koranens kapitel. Fram tills idag, ingen människa har godtagit den här utmaningen och lyckats framställa ett kapitel som kan likställas vid Koranens kapitel. Subhanallah. Och sen är Koranen ett mirakel på det sättet att när man öppnar den och läser den och reflekterar över dess budskap, så vägleder den människan till det bästa. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Denna bok leder till det raka, till det rätta, till det bästa. De bästa lagarna finns i Koranen. Den bästa livsmanualen finns i Koranen. Svaret på livets frågor finns i Koranen. Allting som människan behöver veta finns i den här boken. För Allah subhanahu wa ta'ala skapade människan okunnig. Varje människa föddes okunnig. Och vi vet endast det som Allah har lärt oss. Och hur ska vi få kunskapen om vad Allah vill av oss? Vad meningen med livet är? Om det inte är genom uppenbarelse. Det är ingenting man kan sitta och fundera fram. Utan det är någonting som man behöver uppenbarelse för att förstå sig på. Och därför finner vi att Koranen ger människan svaret på de viktigaste frågorna. Folk lever utan att veta meningen med livet. Koranen har svaret på den här frågan. Vad är meningen med livet? Folk lever utan att veta var de kommer ifrån. Vem är deras skapare? Och vad han vill av dem. Folk lever utan att veta vad som händer i nästa liv. Vad händer när man dör? Vad händer med själen? Vad händer på domedagen? Vad är paradiset? Vad är helvetet? De här frågorna är de mest essentiella frågorna som finns. Som varje människa har. Men wallahi, han kommer inte finna svar förutom i Koranen. Läs Bibeln och försök hitta svar på de här frågorna. Du hittar inte. Läs andra skrifter, du kommer bara bli förvirrad. Men i Koranen klart och tydligt. Allah berättar för dig meningen med livet. Allah berättar för dig vad han vill av dig. Allah berättar vad som gynnar dig, vad som skadar dig. Han berättar vägen till paradiset och vägen till helvetet. Så Koranen har den bästa vägledningen. Allahu Akbar. Allah nämner också att han inte lämnat någonting ute. Ma faratna fil kitabi min shay. Vi har inte lämnat någonting, alltså vi har inte glömt bort någonting. Utan allt som människan behöver finns i Koranen. Vad är det som gynnar och vad är det som skadar? Vad är vägledning? Vad är villfarelse? Vad är den rätta vägen? Vad är den felaktiga vägen? Allt det här finns i Koranen. Subhanallah. Så det är den bästa boken som Allah någonsin uppenbarat. Hur många gånger får man inte frågan att man har en person säger jag har svag iman. Jag är svag i min tro. Hur kan jag få starkare tro? Det första svaret ska vara vänd dig tillbaka till Koranen. Alla människor, alla muslimer har ups and downs. De går upp och ner. Vi är starka och vi är svaga, eller hur? Det finns ingen muslim som är stark 100% hela tiden. Profeterna, det är en annan sak. Men vi talar om oss som är fulla av synder och tillkortakommande. Vår iman går upp och ner. Och speciellt i de här länderna, i den här tiden. Så vad är det som kan stärka vår tro? Det finns många orsaker som stärker människans tro. Men den första och viktigaste är att vända sig tillbaka till Koranen. Att läsa Koranen, lyssna på den och begrunda över dess budskap och att implementera den. Allah subhanahu wa ta'ala säger i början på surat al-Anfal: Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. De troende är endast de som när de hör Allahs namn nämnas så känner de fruktan i sina hjärtan, och när hans verser reciteras för dem så ökar de i deras tro. Och de förlitar sig på sin Herre. Vilka är de troende? De som ökar i sin tro när Allahs verser reciteras för dem. Så vill man ha stark iman, lyssna på Koranen, läs Koranen och försök förstå det på Koranen. Wallahi, du kommer att få starkare iman. Lev med den här boken. Och vill du ha svag iman, vilket ingen vill, då vänder man sig bort från Koranen. Garanterat att du får svagare iman. Stark iman finns i att vända sig tillbaka till Koranen. Vi finner också att många människor klagar över att de har fått ett hårt hjärta. De känner sig likgiltiga. De känner sig inte levande. Vad är botemedlet och medicinen? Koranen. Att vända sig tillbaka till den här boken. Lyssna på det här. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Om vi uppenbarat denna bok, denna Koran, för ett berg, så skulle du ha sett berget i ödmjukelse bara bli till pulver. I rädsla för Allah subhanahu wa ta'ala skulle berget bli till pulver. Och då säger Ibn al-Qayyim, mycket vackert uttalande. Han säger: jag förvånas över en liten köttbit, alltså hjärtat, som är hårdare än ett berg. Eller hur? Berget, om det skulle ha förstånd, när det skulle ta emot uppenbarelsen Koranen, den skulle bli så rädd för Allah subhanahu wa ta'ala att den skulle bli till pulver. Dessa beordringar i Koranen om paradiset och helvetet och vad som finns i helvetet, Allahs storhet, Allahs makt, det här skulle få berget att bara bli till pulver. Men vi människor, hjärtat är som sten. Subhanallah. Så man ska ta åt sig av den här Koranen. Och det ska mjuka upp ens hjärta. Och det är det som är det naturliga resultatet av att lyssna och läsa Koranen, är att man får ett mjukare hjärta. Till skillnad från att vända sig bort från Allah. Det ger dig ett hårt hjärta. Att synda ger dig ett hårt hjärta. Att lyssna på musik ger dig ett hårt hjärta. Att bara kolla på massa filmer och sånt ger människan ett hårt hjärta. Så botemedlet finns i den här boken. Allah subhanahu wa ta'ala har också lovat att den som följer denna bok aldrig kommer att gå vilse. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, han sa: Allah har garanterat att den som följer denna bok aldrig kommer att gå vilse och inte heller kommer att bli olycklig. Allah har garanterat att den som följer denna bok aldrig kommer att gå vilse och aldrig kommer att bli olycklig. Och så läste han versen: فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَى. Den som följer min vägledning kommer inte gå vilse och kommer inte bli olycklig. Ett löfte från Allah subhanahu wa ta'ala att den som följer den här boken aldrig kommer att gå vilse. Han kommer ha den bästa vägledningen. Och han kommer inte heller att bli olycklig. وَلَا يَشْقَى. Lycka finns i att följa Koranen. Därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: Taha, ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Taha, vi sänder inte ner denna bok till dig för att du ska bli olycklig. Utan vi sänder ner boken för att du ska bli lycklig. Lycka finns i att följa islam. Att följa den här boken. Men vad händer om man vänder sig bort från Koranen? Allah säger i nästa vers: فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Men den som vänder sig bort från min påminnelse, denna Koran, kommer vi att ge ett lågt liv. Ett olyckligt liv. Och han kommer att få återuppstå blind på domedagen. Subhanallah. Så lycka finns i att följa Koranen och vägledning finns i Koranen. Och olycka, undergång, sorg och motgångar finns i att vända sig bort från Koranen. Och därför så sa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam om den här Koranen: Man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna. Den som låter sig styras av Koranen, vägledas av Koranen, kommer att hamna i paradiset. Wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ila an-nar. Och den som typ slänger Koranen bakom sig, vänder sig bort från den, kommer att ledas till elden. Så ja ikhwan, ja akhawat, den bästa vägledningen någonsin finns i den här boken. Och jag ska nämna en väldigt fin vers som bevisar att Koranen är det som ger människan ett riktigt liv. Att de som inte följer Koranen är som döda, även om de är levande. Och det är slutet på surat Shura. Det säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Och på så vis uppenbarade vi till dig, alltså till Muhammed, en själ, en roh, en själ på våran beordring. Du kände tidigare inte till vad som var boken eller tron, men vi gjorde den till ett ljus med vilket vi vägleder de vi vill av våra tjänare. Låt oss begrunda den här versen. I den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi uppenbarade en själ för dig. Och vad är det som menas med den här själen? Det är Koranen. Inte Jibril, det är Koranen. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Och på så vis uppenbarade vi till dig en själ på våran beordring. Tidigare visste du inte vad som var boken eller tron. Ja, så med hjälp av den här själen så har du fått kunskap om boken och tron. Och vi gjorde den till ett ljus med vilket vi vägleder de vi vill från våra tjänare. Så Ibn Qayyim säger att Allah Azza wa Jal beskriver Koranen med två saker i den här versen. Han beskriver Koranen med att den är en själ och ett ljus. En själ som ger liv. Och ett ljus som lyser upp för människan. Subhanallah. Och man förstår av den här versen att den som inte tagit emot denna själ har en brist i sitt liv. Han är som levande död. Och att personen är i mörker. Så som Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt i Koranen: Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Kan man likställa den personen som var död och vi gav honom liv och vi gav honom ett ljus som han kan gå med bland folket, kan han likställas med den personen som går i mörker och inte kan komma ut därifrån? I den här versen nämner Allah att han ger liv till människan med islam. Och han ger människan ett ljus med vilket människan kan gå med. Och skilja på rätt och fel. Och veta den goda vägen från den onda vägen. Så människan som inte har islam är som död. Och Allah säger också en till vers som också styrker just detta. I surat Al-Anfal: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Troende, besvara Allah och profeten då de kallar er till det som ger er liv. Allah och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallar oss till det som ger oss liv. Och han säger också Ibn Qayyim att du kommer finna att ju mer en människa besvarar Allah och profeten, yani lyder Allah och profeten, ju mer liv kommer den här människan att ha. Och ju mer en människa vänder sig bort från Allah och profeten, salam, ju mindre liv kommer människan att ha. Så pass att vissa är som boskap. Det är bara en själ, men det finns ingenting bakom det. De är döda trots att de är levande. Till skillnad från den troende. Han är levande även när han är död. Subhanallah. Så islam ger människan liv. Och det här vet de som levt i kufr, de som levt i otro, de som inte var muslimer, de som inte var praktiserande. De vet att innan de var muslimer så levde de i mörker. Det fanns en tomhet i hjärtat. En tomhet. Och som Ibn Qayyim säger, det finns en tomhet i varje människas hjärta. En tom plats som endast kan fyllas med tron på Allah och kärleken på Allah och hopp till Allah och längtan efter Allah subhanahu wa ta'ala. Så det finner folk som inte är muslimer. De kanske har allt man kan önska sig i livet. Men de har en tomhet i hjärtat och de är inte lyckliga. Och du finner den fattigaste av muslimer kanske är lyckligast på jorden. För han har det här i sitt hjärta. Han har ljuset i sitt hjärta. Så subhanallah, islam är liv och det är ljus. Så låt oss tacka Allah subhanahu wa ta'ala att han har väglett oss till denna sanna religion. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att öka vårt liv och att öka vårt ljus. Och göra denna Koran till ett ljus i våra hjärtan, våra ansikten och ett ljus på domedagen. Och ta våra liv i det bästa av tillstånd. Men trots detta, att Koranen har en så otroligt hög status, så många förträffligheter, så finner vi att många muslimer vänder sig bort från Koranen. De har bojkottat Koranen, lämnat den. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, på sitt avskedstal, han sa: jag ska lämna två saker efter mig. Den som följer dessa två kommer aldrig att gå vilse. Vilka två saker var det? Koranen och Sunna. Om vi följer dessa kommer vi inte gå vilse. Om vi enas på Koranen och Sunna kommer vi inte splittras. Idag är muslimerna enade på Koranen och Sunna. Nej. Vissa vill enas på sin kultur, sin tradition, sin nationalitet, sin politiska inriktning. Och det här kommer aldrig ena muslimerna. Det som ena muslimerna är att gå tillbaka till Koranen och Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Furqan: wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Profeten kommer att säga: min herre, mitt folk lämnade denna bok. Eller mahjur betyder nästan bojkotta. Profeten kommer på domedagen att beklaga inför Allah subhanahu wa ta'ala och säga: min herre, mitt folk bojkottade Koranen. De lämnade Koranen. De vände sig bort från Koranen. Och vi ska reflektera över den här versen. Ibn Qayyim i hans bok Al-Fawaid nämner att bojkotta Koranen kan delas in i fem kategorier. Och vi ska inshallah gå igenom de här fem och avrunda med det. Att bojkotta Koranen och att lämna Koranen kan delas in i fem kategorier. Vissa är värre än andra. Och de här fem kategorierna är: att bojkotta tron på Koranen. Att inte vilja höra Koranen och att inte tro på Koranen. Och det här är värst. Två, att inte agera på Koranen. Tre, att inte döma ut med Koranen. Fyra, att inte reflektera över Koranen. Och fem, att inte söka botemedel i Koranen. Och jag ska gå igenom alla fem inshallah, en efter en. Den första och värsta är den som kuffar har fallit in i. Att de vill inte höra Koranen och de vill inte tro på den. Även om de kanske vet att den är sann, de vill inte tro på den. Då har de lämnat Koranen. Och versen kanske först och främst appliceras på dessa, om man kollar sammanhangen. Så det här är den värsta formen av att lämna Koranen. De som vänt sig bort från den och vägrat att tro på den. Två. De som inte agerar på Koranen. De håller sig inte till dess halal och dess haram. Även om de tror på den och läser den. Yani det finns muslimer som läser Koranen. Och de förstår sig på det de läser. Och de tror på det de läser. Men de praktiserar inte det de läser. Och det här är ett stort problem bland muslimerna. Att för många muslimer har Koranen blivit en vacker bok på bokhyllan. Som är inlindad i någonting. Eller det har blivit en vacker tavla på väggen. Eller ett halsband runt våra barn. Eller någonting som vi ska hänga i bilen så att vi inte krockar. Är det därför Allah skickade ner Koranen? Nej, wallahi. Allah skickade ner Koranen för att vi ska läsa den. Vi ska förstå den, vi ska tro på den och vi ska praktisera den. Ni själva frukten av Koranen är att den ska implementeras. Kunskapen ska förvandlas till handling. Allah subhanahu wa ta'ala säger just om det här att agera, eller afon, profeten Muhammad a.s. säger just det här om att agera på Koranen. Han sa att människan kommer att ha Koranen för sig eller mot sig. Wal Quranu hujjatun laka aw alayk. Koranen är ett bevis för dig eller mot dig. På domedagen kommer Koranen att vara ett bevis för vissa människor och ett bevis mot andra människor. Hur kan Koranen vara ett bevis för oss på domedagen? Yani om vi läser den, tror på den och praktiserar den, då kommer Koranen att medla för oss på domedagen. Och då kommer vi belönas för varenda bokstav 10 hasanat. Allah kommer att upphöja oss. Och vi kommer inshallah vara från Ahlul Quran. Så som profeten sa alaihissalam, Allah har ett unikt folk. De är Allahs unika folk. Qila man hum ya Rasulullah. Vilka är de ya Rasulullah? Qala hum ahlul Qur'an. Yani ahlul Qur'an hum ahlullahi wa khasati. Ahlul Qur'an, de är Allahs unika folk. Och vilka är ahlul Qur'an? Det är de som läser Koranen, förstår den och praktiserar den. Så själva syftet med Koranen är att den ska implementeras. Inte bara att vi ska läsa den, vi ska memorera den och sen ska vi inte praktisera den. Och det här är tyvärr någonting som många muslimer har fallit in i. Att det viktigaste för många muslimer är att lära sig Koranen utan till. Och sen att förstå och praktisera, det är sekundärt, inte viktigt. Vad är bäst? Att kunna hela Koranen utan till, läsa som Sudeis, eller att kunna typ halva juz'amma, förstå och praktisera. Vad är bäst? Kunna jättevackert och inte praktisera, eller kunna jättelite och praktisera. Vad är bäst? Kunna lite och praktisera. Och därför finner vi, vad var sahabas metodologi när de skulle lära sig Koranen? Metodik. Hur lärde sig sahaba Koranen? Var det gälla att gå på koranskola med en piska och lära hela Koranen på 6 månader? Var det så sahaba lärde sig Koranen? Och går ut därifrån och kan hela Koranen och förstår inte vad den betyder? Nej. De lärde sig 10 verser åt gången. Ashro ayat. Sen lärde de sig vad verserna betyder. Och sen praktiserade de verserna. Och sen lärde de sig 10 nya verser. Då går det inte så snabbt kanske, men mashallah, de var ett folk som levde med Koranen. Det var, vem var det? Abdullah bin Umar, som lärde sig surat al-Baqarah på mer än 10 år. 10 år, mashallah. Mer än 10 år. Jag tror vissa sa 13 år. Subhanallah. Så det viktiga är att praktisera Koranen. Att förstå vad man läser. Och att praktisera. Och därför så sa profeten Muhammad a.s. att en tjänares fötter kommer inte att röra sig på domedagen. Han kommer att stå still tills han svarat på 4 frågor. Hans liv, hur han levde. Hans ungdom, hur han tog hand om den. Hans pengar, hur han har tjänat dem. Halal eller haram. Och hur han har spenderat dem. Och hans kunskap. Hur har du agerat på din kunskap? 4 frågor. Hur tog vi hand om vårt liv? Var vi muslimer? Var vi inte muslimer? Har vi lytt Allah? Har vi inte lytt Allah? Och sen mer specifikt ungdomen. Och det här är en klurig för vissa. Är inte ungdomen en tid av livet, eller hur? Och då skulle det räcka med att alla frågar om livet. För livet omfattar ungdomen. Så varför specificerar Allah att fråga om ungdomen? Hur vi spenderade vår ungdom? För den här åldern är vi starka. Friska. Vi har inga som helst ursäkter. Eller hur? Vi borde vara först i moskén, första raden. De som fastar och de som ber och de som gör goda gärningar. Vi har inga ursäkter när vi är unga. Så Allah frågar specifikt om ungdomen. Och sen frågar Allah om våra pengar. Det vi tjänat. Har vi tjänat dem på ett halal sätt eller ett haram sätt? Och hur har vi spenderat våra pengar, halal eller haram? Det är också en viktig fråga. Många idag de bryr sig inte. Och wallahi, det här är från domedagens tecken. Det kommer en tid där folk inte bryr sig om hur de har fått sina pengar. Hadith i Sahih Bukhari. Det kommer en tid där folk inte bryr sig om hur de har fått sina pengar. Det här finns idag, eller hur? Muslimer som säljer alkohol. Muslimer som säljer gris. Muslimer som säljer kors. Som säljer, jag vet inte vad. Tyvärr. Muslimer som säljer knark. Folk vi känner kanske, eller hur? Muslimer som rånar folk. Och så vidare. Allah al-musta'an. Pengarna är haram. Allah kommer fråga honom på domedagen. Må Allah vägleda dessa ungdomar och dessa vuxna. Till att de ska göra toba. Och sluta upp med dessa. Och bara en liten grej här. Ni vet, ändå talar om haram pengar. Man hör att vissa tjänar 10 000, 20 000 om dagen. Jag vet inte vad. Är de här pengarna välsignade? Finns det barak i de här pengarna? Har ni hört någon människa som har gjort brott och blivit framgångsrik i slutändan? Han tjänar massa pengar. Rånar, säljer, jag vet inte vad. Han får massa pengar. Miljoner på miljoner på miljoner. Blir han i slutändan framgångsrik? Är ni villa, familj, bil, företag, lever gott? Nej, eller hur? Det här finns inte. Utan de här pengarna är förbannade och leder människan till ett helvete i det här livet. Eller hur? De bara försvinner. Bara rinner mellan fingrarna. Det finns ingen baraka i de här pengarna. För de är förbannade. Medan en person kanske jobbar med minsta lönen, men alla välsignar hans pengar. Eller hur? Så Allah kommer fråga oss på domedagen om våra pengar. Och fjärde viktigaste frågan. Vad har vi gjort med den kunskap vi har fått? Islam handlar inte om att bara lära sig mycket. Det handlar om att praktisera det man kan. Att praktisera det man kan. Det här är viktigaste frågan. Abu Darda, en av sahaba. Han sa: jag fruktar inte att Allah ska säga till mig på domedagen: ja Uymir, vad har du gjort med den kunskapen du inte hade? Det du inte visste, varför har du inte praktiserat det? Utan jag är rädd att Allah ska säga: ja Uymir, som var hans smeknamn, vad har du gjort med den kunskapen du fått? Allah kommer fråga oss: vad har vi gjort med den kunskapen vi har fått? Så vi måste praktisera kunskapen. Och vad händer om vi inte praktiserar kunskapen? Vilket folk blev förbannade från Allah subhanahu wa ta'ala när de inte praktiserade den kunskapen de fick? Al-Yahud. Och alla de som liknar dem. Inte bara Al-Yahud, utan alla de som fick kunskap och inte praktiserade, utan medvetet gick emot den. Då blev de förbannade. Och det här är en varning till oss. Att om vi går samma väg som de gick, al-maghdub alayhim, om vi inte praktiserar Koranen och Sunnan, trots att vi vet dess budskap, så kommer Allah att bli arg på oss. Och Allah kommer att förbanna oss. Nas'alallahu al-afiyata wa salama. Må Allah förlåta oss. Och må Allah vägleda oss. Så islam handlar om att praktisera det man har. Och vem är den bästa förebilden i detta? Att praktisera islams kunskap. Att praktisera Koranen. Vem är den bästa förebilden? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och därför när man frågade Aisha radiallahu anha: hur var profetens karaktär? Hur var han som människa? Vad var hennes korta svar? Som omfattade allting gott. Vad var svaret? Kana khuluquhu al-Qur'an. Hans karaktär var Koranen. Hon behövde inte säga någonting mer. Subhanallah. Hans karaktär var Koranen. Vad betyder det? Yani det som Koranen uppmanade till, han var där. Han gjorde det. Koranen säger be, han bad. Koranen säger fasta, han fastade. Koranen säger hjälp fattiga, han hjälpte fattiga. Koranen säger var ärlig, han var ärlig. Koranen varnar, gör inte detta. Profeten var längst bort. Han höll sig borta från detta. Allah subhanahu wa ta'ala uppmanar till att minnas honom. Profeten var den som mindes Allah. In allting som Koranen uppmanar till, profeten Muhammad al-Islam, han var först. Han var bäst. Han var ett levande exempel på att praktisera Koranen. Och det är så vi muslimer också borde vara. Tayyib. Låt oss gå vidare. Den tredje kategorin av att lämna Koranen är att inte styra med Koranen. Att inte döma ut med Koranen. Koranen är inte bara, som vissa säger, en religiös bok som handlar om hur man ska be och fasta och sånt. Utan det är en bok som lägger ut lagen för individen, för samhället, för unga, för äldre, för alla människor. Koranens lag omfattar alla. Människor och jinner, till och med demoner. Det är en lagbok som har kommit med hur vi ska dyrka Allah och hur vi ska sköta våra världsliga angelägenheter också. Yani hur vi ska styra våra länder. Det finns i Koranen. Så Allah Azza wa Jalla har skickat den bästa lagen som ska vara lagen fram till domedagen. Och det är det som kallas för sharia. Och ni vissa tänker på sharia, de tänker direkt på dödsstraff och så. Det här är en liten del av sharia. Sharia är allting. Det är hela islam är sharia. Och islam har kommit med den här allomfattande lagen som är den bästa lagen som uppenbarats för mänskligheten. Kolla igenom historien. När har det gått bra för människorna? Vilken lag, vilken ideologi och samhällsstyre har gynnat folk, alla, och varit rättvist och funkat? Islam. När man implementerade islam under profeten Muhammeds liv alaihissalam och efter hans bortgång, de första generationerna, så fann vi rättvisa. Från de länder, Kinas gränser, upp mot Ryssland, hela vägen till Europa, Nordafrika, Spanien. Allt det här styrdes av muslimerna. och det var rättvisa. Fattigdomen utplånades. Säkerheten spreds. Du kunde resa var som helst med rikedomar utan att frukta någonting alls. Kriminaliteten sjönk. Jenny, du behöver inte vara rädd för någonting. Subhanallah. Fattigdomen försvinner. Jenny, kriminaliteten försvinner. Och rättvisan etableras på jorden. För alla människor. Det här är islam. Så sharia är en rahma för mänskligheten. Och lagen funkade. Men när vi muslimer vände oss bort från Allahs lag, vad hände då? Allah straffade oss. Allah förnedrade oss. Så som Omar radiallahu anhu sa, att vi var de lägsta av folk. Vi var de lägsta av människor på jorden. Och Allah kom och ärade oss med den här religionen. Och den dagen vi söker ära för någonting annat än islam, så kommer Allah att förnedra oss. Och det är det vi kan se idag. Att när vi vänt oss bort från att styra med Allahs lag i oss själva och i våra samhällen, så har Allah förnedrat oss. Och den här förnedringen kommer inte att gå bort så länge vi inte går tillbaka till islam. Går tillbaka till Koranen och profeten Muhammeds vägledning. Alayhi salatu wassalam. Så det här är att vända sig bort från Allahs lag. Och tyvärr finner man vissa muslimer. De bryr sig inte. Om de har en tvist, de vill lösa den på det sätt som passar dem bäst. Men det är inte så man ska göra. Man ska lösa tvisten i enlighet med Koranen och Sunna. Som Allah säger, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولٍ. Om ni tvistar i en fråga, för den då tillbaka till Allah och hans profet. Om vi tvistar, vi är oense om en fråga, låt Koranen och Sunna döma mellan oss. Eller hur? Och det händer ofta att folk, en man och en fru, kommer inte överens. Någon gör fel, eller hur? De tjafsar. Det är någon som gör fel. Annars skulle de inte tjafsa. Vem ska lösa våran tvist? Är det någon svensk familjerådgivning? Svensk domstol? Eller är det Koranen och Sunna? Eller hur? Koranen och Sunna. Och så här ska det vara i allting. När vi söker rätta svaren, när vi har en tvist, låt oss vända oss tillbaka till islam. Låt islam vara våran domare. Den fjärde formen av att bojkotta Koranen är att inte reflektera över dess betydelse. Allah sände ner Koranen för att vi ska förstå oss på den. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Allah säger, ska de inte reflektera över Koranen? Eller har de som ett lås på hjärtat? Är hjärtat så stängt och så kallt och så mörkt att du inte kan reflektera över vad Koranen betyder? Allah säger också kitab. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. En välsignad bok som vi har sänt ner till dig för att man ska reflektera över dess verser och för att den ska vara en påminnelse till folket av förståelse. Så Allah sänder ner Koranen för att vi ska reflektera och förstå oss på dess betydelse. Men tyvärr, återigen det vi sa, många lägger bara vikt på att läsa Koranen. Att lära sig Koranen och inte att förstå sig på den. Utan man ska försöka göra hand i hand. Och vi säger inte att det här är någonting fel. Mashallah, skicka era barn på Koranskola. Jättebra. Det ska ni göra. Och det kommer inshallah ge tawfiq till era barn. Bästa man kan göra att de lär sig Koranen, mashallah. Men försök också att de ska lära sig vad Koranen betyder. Att de lär sig lite arabiska. Och lär sig lite lätt tafsir. Förklaringar på Koranen. Lite lätta ord. Det finns ibland, det finns mushaf, Koran, Koranens ord. Man kan lära sig, det är inte så svårt. Många av Koranens ord repeteras om och om igen. Läs översättning, en korrekt översättning. Läs tafsir, lyssna på tafsirlektioner så att man förstår sig på Koranen. En av de största i tafsir, Imam al-Tabari. Han sa, jag förvånas över ett folk som läser Koranen utan att förstå vad de läser. Hur i hela världen, eller hur kan de njuta av det de läser? Hur kan de njuta av Koranen om de inte förstår vad de läser? Om man njuter av Koranen bara av att höra den, även om man inte förstår. Och det här säger han, vad ska vi då säga om man förstår Koranen? Hur mycket njuter man inte då? Eller hur? Man kan begrunda dess verser. Så det är någonting väldigt viktigt att man försöker lära sig Koranen. Lär sig utantill, lär sig vad den betyder och praktisera den. Och den sista formen av att bojkotta Koranen är att inte söka medicin i Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort Koranen till medicin från alla sjukdomar. Hjärtats sjukdomar, alltså vi talar om de själsliga sjukdomarna, och de vanliga sjukdomarna. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Vi har uppenbarat från denna Koran vad som är botemedel och en barmhärtighet till de troende. Så Allah säger att Koranen är ett botemedel. Den är medicin, shifa. Koranen är shifa, som den andra versen också säger, shifa och lima fis sudur. Medicin till det som finns i hjärtat. Koranen är medicin mot de själsliga sjukdomarna, hjärtats sjukdomar. Vilka kan det vara? Som till exempel otro, att en människa förnekar islam. Han har tvivel om islam. Koranen är hans botemedel. Om han läser och förstår sig på, personen blir botad och blir troende. Personen kanske är muslim men har lite egenskaper av hyckleri i hjärtat. Koranen är botemedel. Personen kanske har hasad, avund i sitt hjärta. En sjukdom i hjärtat. Koranen är dess botemedel. En person kanske är rädd. Ständigt rädd för allt. Jinner, shaitan och folk lever i ständig rädsla. Koranen är botemedel. Och så vidare. Och hur kan man bota sig? Sheikh Abdurrazak al-Abbad, han säger att om en person har ett problem med till exempel det här med rädsla, att han är rädd hela tiden för allt och alla. Han vågar inte sova, vågar inte släcka lampan och är rädd. Läs verserna om att inte vara rädd. Att det är bara shaitan och hans parti som försöker skrämma er. Var inte rädda för dem utan var rädda för Allah. Han säger läs den här versen om igen. Högt för dig själv. 20 gånger, 30 gånger, 40 gånger, 50 gånger. Tills du känner att den har förankrat sig i hjärtat. Då har den inshallah hjälpt dig. Och ibland för vissa människor, det räcker bara med att de hör en vers. Och de blir igen i troende. Som en av sahaba. Han bara hörde versen. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Det var Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu. Han bara hörde versen. Skapades de från ingenting? Eller är de sina egna skapare? Så han blev direkt muslim. Så folk är olika. Men i alla fall, Koranen är ett medicin. Och vi säger inte att det är haram att äta vanlig medicin. Man får äta medicin. Men också att man försöker bota sig själv med Koranen. Även så kallade vanliga sjukdomar. Feber, influensa. Vilken sjukdom som helst. Koranen kan bota. Att du gör ruqya på dig själv. Du läser på dina händer. Stryker över kroppen. Du läser på vatten. Blåser i vattnet. Dricker vattnet. Smörja in det med vattnet. Inshallah, de här sakerna hjälper. Och det är botemedel. Och det funkar. Och det var någonting som profeten själv gjorde på sig själv. Han gjorde ruqya på sig själv. För Koranen är botemedel. Så låt oss, bröder, vända oss tillbaka till Koranen. Låt oss avsätta en tid varje dag där vi läser denna bok. Låt oss försöka läsa ut Koranen en gång i månaden. Eller varannan månad. Att vi lägger en halvtimme om dagen till att läsa Koranen. En timme om dagen. Studera Koranen. Tafsir. Förståelse. Försöka memorera Koranen. Det finns så mycket belöning. Varenda bokstav du läser, du får 10 hasanat. Varenda vers du lär dig kommer att höja dig en nivå i paradiset. Vad är en nivå i paradiset? Profeten Alisa, han sa, en nivå över är som att kolla upp mot en stjärna i himlen. Hur långt upp är en stjärna i himlen? Så högt upp är en nivå i paradiset. Varenda aya du kan. Kan du hela Koranen, mashallah, du kommer upp tusentals nivåer i paradiset. Så låt oss lära oss Koranen. Låt oss försöka förstå vad den betyder. Och låt oss praktisera Koranen. Och vi ber Allah Azza wa Jal att göra oss från Ahlul Koran. och att göra Koranen till ett bevis för oss och inte emot oss på domedagen. Och vi ber Allah Azza wa Jalla att förlåta oss för våra brister och att låta oss gå in i hans paradis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.